Ja, det är Andreas som jag skrev till patronen. Det måste jag in när jag kom tillbaka och redogöra för vad han frågade mig. Vad menar Lindgren när han skriver tokobrev till mig? Ja, jag menar som det stod i brevet så här, och jag hoppas att patron kan läsa. Och då tog han fram brevet och började på läsa och mening för mening åt mig. Och frågade mig, vad menar Lindgren med det? Och jag sa det att patron läser rätt, så jag menar det jag skriver. Så, jag. Mm.
Så du fick med andra ord en uppsägelse då?
Det slutet då så blev det det att jag skulle in igen då på kvällen då och redogöra, för han påstod att jag hade fått avsked innan jag reste till Göteborg utav basen där. Men det var lögn där, jag hade inte fått det. Och när jag blev inkallad då på kvällen, så då hade han kallat in basen och så kontoristen som de hade där. Och så en rättare som var, han var baron förresten, han hette Rebinder. Men han brydde sig ju, han var ju nära på min sida den istället. För han var ju kompis med mig, den baronen. Han tyckte mest det var synd att det gjorde på det viset med mig. Men i alla fall så är, när jag kom in då klockan 7 på kvällen då, så då hade han kallat in de där tre. Så de satt där då. Så då hade jag 4 man emot mig där då. Och då började han på mig det där igen om detta brevet. Och så talade han om för mig att jag var avskedad innan jag reste. Nej, så jag, det var jag inte. Det talade jag om förut, så jag. Det går väl han och frågar Fält förresten, för honom jag talade med, så jag. Och då frågade han honom. Jo, jag avskedade Lindgren, sa han. Nej, du gjorde så fan heller, sa jag. Det gjorde du inte, sa jag. Jag sa om honom hur det var, liksom hur många gick där. Och förresten sa jag, det är kanske Ludenberg, det var kontoristen där. Intygade, sa jag, att jag har rätt, sa jag. För han satt ju vid samma bord, sa jag. Ja, sa Ludenberg, jag hörde ju inte på vad ni pratade på, sa han. Han vågar inte han och säger sanningen där. Men i alla fall så kom vi då till det. Den slutsatsen att jag sa det till en att det i alla fall inte är vanligt. Så att jag avskedde folk så där utan föregående uppsägning, så jag. Jag har ju dock arbetat i flera år här, så jag. Och jag har väl inte försyndat mig något så särskilt med, så jag. Så jag borde väl ha rätt på uppsägning till. Ja, Lindgren kan få en månads uppsägning då, sa han. Och det fick jag ju nöja mig med förstås. Men sen var det den där basen då. När vi ställde upp det på stallbakarna. Han ställde ut folk i jobb där, vet du. Och han bestämde ju vad han och en skulle göra. Och ibland så fick jag ju vara med på jordbruksarbete också där, för att jag var smeden. Men ibland fick jag jobba vid såga om ändå. Det var just vid den tiden de tog upp rovorna, och de hade ett stort rovland där. Vi hade att göra en hel vecka att ta upp rovorna. Och då skickade han mig till att dra upp rovor. När jag kom ifrån vanföranstalten för Isiga väg och hade en läderkorsett på mig. Det var ett passande jobb åt mig där då. Det gjorde så ont i min rygg så jag ville skrika, men jag tänkte jag ska försöka ut här så inte de behöver få rätt med det att jag blev bet. Så jag höll på till rovorna var färdiga där. När vi kom dit till stallet dagen efter då ställde han ut alla de andra i jobb. Och jag blev stående där utan. Till de andra hade försvunnit och stallbaken. Då kom han till mig då och talade om för mig att vi har nog inget mer åt Lindgren att göra, sa han. Har det gått en månad nu, tycker jag. Ja, vi har inte mer att Lindgren och Gerrit, sa han. Ja, då får du plocka ihop och dra åt helvete, sa jag. Så är du hemma när du dör, sa jag. Och då blev jag förbannad riktigt. Så då. Då är det väl bäst jag försöker att plocka ihop mina pinaler då, säger jag. Och jag gick ner till smia då, för jag hade ju bra med egna verktyg där, för de hade inga verktyg på hälsdäck. Jag hade inte ens en hammare som var brukbar. Och den var så gammal och slet, jag slog på bergbord och sånt, men så han var, det var som han var inhållig i slaget, för det var kulvig. Och den kunde inte jag använda, tyckte jag, utan jag hade en hammare som jag köpte på järnvägsbygget som jag hade med mig där. Och den hammaren får jag kvar än idag. Det har jag använt på, både på Hälsvik och på Krokstad. Och när jag kan mäta smia då förstås, så skulle jag kolla detta förstås. Så när jag tog hammaren så sa han, ja men hammaren den är inte din i alla fall, sa han. Jo, det är just vad det är, sa jag, för den har jag köpt på järnvägsbygget, sa jag. Ja men det fanns en hammare här förut, sa han. Ja, så ja, det gjorde allt, så ja, men den är obrukbar, den smihammaren, så ja, den har de haft upp i lagen och slog ihjäl kalvinnen, så ja, när de slaktade om, så ja. Den där kan du gå dit och hämta om du vill ha dem, så.
Ja, hur blev det sen då?
Ja, sen. Då fick jag ju ge mig iväg ner till Säffle, ja. Och åkte buss ner till Säffle här då, och så var jag in på arbetsförmedlingar. Och då fick jag upplysning till att det skulle vara en smedplats på Krokstad. Och jag knallade iväg till Krokstad och hörde på den här smedplatsen. Då sa han det att vi har en smed här, sa han. Han har inte slutat den smeden som var förut, sa han. Det var Olle på Duse, om du vet vem det var. Han var fyrvaktare samtidigt som han hade smedplatsen där. Och då fick jag ju med besked att jag fick den här platsen då förstås. Men sen ett par dagar efter då fick jag ett brev från Krokstad att jag skulle få platsen då. Och då erbjöd han mig sån där statlön då. Jag minns inte om det var 720 kronor om året. Och så staten. Jag tror det var något sådär. Jag fick en lite vete. Jag minns inte vad mycket vete det var. Och så fick en potatis då. Och så fick jag en fri bostad och vedbrand då. Och detta. Och så ett par liter mjölk om dagen var det också. Och jag hade ju en annan, jag fick lov att ta det där förstås. Jag antog ju platsen då. Skrev ett brev till en att jag återtog platsen. Och så när jag kom till Krokstad förstås, så hade jag börjat där då. Då fick jag reda på att de hade en fackförening där.
Mm.
De var organiserade i Lantarbetarförbundet.
Mm.
Och de ville ju att jag skulle gå med i det år.
Mm.
Och i det avtalet där stod det 60 i timmen för smen.
Mm.
Det blev ju mer, vet du, än vad jag hade fått erbjudande.
Mm.
Jag gick ju med i fackföreningar där. Och så begärde jag att få lön efter avtalet. Men det gick han inte med på. Utan det blev strider ut då. Och så kom det underfull med det att jag kunde skriva någorlunda förstås där. Och då valde de in mig som sekreterare i den där fackföreningen. Så jag fick den syssla till hjälpen. Jag fick ta hand om all skrivning och den här blatten. Han skulle ha skriftit på allting som var. Så det blev mycket skrivning. Och så det blev min lön då förstås. För den höll jag på att jag skulle ha. Och vi fick dit en ombudsman och han resonerade med, men det gick inte i alla fall och få reson med löna, utan vi höll på och skrev om det där undan för undan, både till förbundet och till doktorn om det där. Och det i sin tur från förbundet skrev det till NO. Och till slutet så åkte han för arbetsdomstolen. Men då hade de glömt ett passus där, och det var det att han ville ha smens bonus på gården, så han var tillgänglig dygnet runt. Men smen skulle absolut bo i hans bostäder där.
Mm.
Och då var det den skillnaden i avtalet för vanliga lantarbetare, att det var 5 öre per timme mindre då, för att om de hade fri bostad.
Mm.
Och det ville jag gå in för, att jag skulle... Jag begärde att få 55 öre i timmen då istället för 60, och som fri bostad.
Mm.
Men det glömde de vid arbetsdomstolen, så det blev jämt rätt och slämt dömt till det, att jag skulle ha 60 öre i timmen.
Mm.
Mm. Och sen tog han betalt för bostaden som han ville då.
Ja.
Och det gick ju så att jag tjänade just ingenting på ort. Alltså tog han till och med betalt för potätlar som han inte tog emot. Jag skulle ha 15 hektoliter potatis, och det hade jag, inte jag användning för, inte jag hade någon gris. Utan jag tog inte emot några potatis, och jag köpte potatis privat. Men han tog betalt för det i alla fall när årsräkningar blev det.
Vad länge var du på Kroppsta sen?
Jag var i 5 år där.
5 år? Var tog du vägen sen då?
Ja, sen alltså kom jag till Bruse.
Ja.
Lite tillfälligt. Hjälp och byggde gjuteri där vid Bruse då, när jag hade slutat på Kroksta.
Mm. Vilket år då, var det?
Det var 36.
Ja.
Och då hände det någonting roligt sedan. Och när jag skulle ifrån Kroksta då, vet du, jag fick väl att skaffa mig en lägenhet.
Ja.
Jag kom in här. Ja, vi kringer och hörde med affärer i Käfflen om det fanns några lägenheter. Men till slut fick jag reda på att den där stugan över Kvarna var tom.
Mm.
Istället för kallade Tuva.
Mm.
Den stod tom, påstod de.
Mm.
Jag gick ner till Kvarna och frågade på den där Kvarna. På den där Tuva-stuga.
Mm.
Och då satt jag kvarnägaren där in på kvarnkontoret och... Jag frågade henne, den där stugan där ute, så är den ledig till uthyrning, så jag. Ja, det är den, sa han. Varför är ni, sa han. Ja, jag kommer från Krokstan, sa jag. Ja, sa han, då passar den nog inte, sa han. Ja, sa jag, varför skulle inte det passa? Ja, varför ska ni sluta på Krokstan, sa han. Ja, så jag brukar vara så, men jag säger, när jag får sparken på ett ställe så slutar jag, och det är med jämt, så här. Och jag hade ju faktiskt fått sparken där också, och det fick de allihop den här hösten. Och att han skulle göra sig kvitt avtalen och sådana. Han sa upp allihop där då, och även mig. Och jag passade på att sluta också. Och så sa han, började han på att resonera om. Det var för jag skulle sluta. Ja, säger jag. Ja. Det är som jag säger, säger jag. Ja. Jag slutar när jag får sparken, säger jag, och det är med jämt. Så. Ja, varför har du fått sparken då, sa han. Ja, det har jag inte fått något besked om varför det var, säger jag.
Mm.
Det vet jag inte, säger jag. Ja, han har arbetsvärligt den här bratten, sa han. Han har aldrig annat än krångel med sina arbetare. Han har alltid en besvärlig arbetarstam, sa han. Ja, säger jag, det tror jag inte jag ska hålla med på, säger jag. Jag tycker det är bra att man har tur att ha ett riktigt arbete, säger jag. För de arbetare som svett och skit rycker om dem, säger jag, för den här lilla lönan som de har, säger jag. Jag tycker han skulle vara belåten med dem istället, säger jag. Och det var faktiskt så. De arbetade i kapp, så det var rent farligt att vara med ut på jävla, vet du, och arbeta i lag med dem. För den var inte klara sig, vet du, och följer dem. Och det var kappköring jämt där. Och det tar jag om för sådana. Att det var så. Ja, men de är arbetsvärlig, sa han. De är inte nöjda med någonting, sa han. Och särskilt en smed, sa han, som han hade för ett par år sedan. Alltså, det var nog den värsta människan som har gått i ett par skor, sa han. Jag vet inte det heller, så jag tyckte det var en rätt bra karl den också.
Ja.
Nej, det var alltid en viktig usling, sa han. Det var vad han var usling på full och kvist, och så jag. Jag var ju inte nöjd med någonting, sa han. Jo, det var han alltså. Jag bara, han begärde ju inte något mer än att få lönet och avtal, så jag. Men jag bara, det var ju inte någon som dugde åt en, sa han. Och det var... Var det samma hur doktorn gjorde, så var det inte till motorsöten, sa han. Och han höll på och skällde till den här smen. Och till slutet så frågade han, när han tystnade år då, så inte han hade något mer stort att säga. Då frågade han, vet ni inte något mer om den här smen, sa jag. Mm. Nej, sa jag, kan inte komma ihåg allt nu, sa han. Ja, så jag är det på det viset, så kan ni ta och fråga mig, så jag, för det är jag som är den här smen. Och det var min hjärna och sa helt en vart hink över.
Då
kom så han ut ur huvudet.
Vad sa han då då?
Ja, han svarade inte med på det.
Nej.
Men nu ska jag tala om för hur det egentligen är det, så jag, med den här smen. Så jag talar om för hur det förhöll sig där. Och är det någon som har berättat någon skit om den här smen, så kan ni tala om för dem att det ljuger, så jag. Men det var ju aldrig med mer frågan om den här bostaden, för jag tyckte det att jag vill inte bo hos en sån, vet du, som hade sån uppfattning om folk. Så jag brydde mig aldrig om att fråga mer på den här bostaden. Så fick jag en bostad i Ronsrö då. Och så lyckades jag få jobb. Ja, jag hade ju redan fått ett av jobbet då vid Brusebygget. Och när det hade gått ett tag det, så var slut med det jobbet. För jag var ju på upphällningar där, så jag fick det sista var, så fick jag planera det borta kring väggarna där. När de hade byggt det. Och sen alltså, var det slut där. Och då fick jag jobb på Lasseverkstaden i Kallis. Säffle gjuteri och mekaniska. Men då fick jag bara 85 öre i timmen där. Och det var lite det egentligen, för de andra liksom var, har varit där några år, de hade 1,10 och 1,15 så det var i timmen. Och jag ville ju ha lite mer, ja, men då talade han om för människor att det gick inte för sig, därför jag hade inte nog praktik. Ja, men så har jag haft smedplatser förut, så jag, det duger för det, så jag, det är praktik. Jag har fått reparera många slags maskiner, så jag, under den tiden, så jag. Jag är inte nybörjare, så jag. Ja, men så det var inte på sådana verkstäder som här, så det gick ju inte att ändra på det, utan jag fick gå där för dessa 85 öre i timmen, ja. Men när det var någon som det sa, en av 15 grupper där inte kunde gå och göra eller våga sig på, då skickade de mig och gör det.
Ja, det är
typiskt. Och det där blev jag ledsen på till slutet, så jag... Jag sa till en där att, ja, nu ska jag ha betalt som de andra, så jag håller mig hem. Men så där skulle jag inte kunna få. Ja. Då. Och en gång var det, vi hade på att arbeta på en båt och gjort en ny vevaxel på vinschmaskineriet i båten. Det var hildring för öppen på hela båten. Och då fick jag en nybörjare med mig, en pojk som hade jämt nyss började. Jag fick honom till att hjälpa det då. Vi var med i den här båten och tog ur den här gamla obröt med vevaxeln då. Och tog upp den där på verkstaden och började på slå i sig grejer på. För det var ju mycket grejer på den. Så det var kugghjul och kopplingar och så vevslängor och excentriskivor. Det var inte mindre än 9 stycken fotor som skulle på den här axeln. Och det skulle ju sitta rätt allihop på om man överhuvudtaget skulle gå. Men Det gick inte längre än till vi hade ätit frukost. Då kom kapten upp förstås och började på hoppa och fråga om inte det var färdigt detta. Mm. Och då höll vi på att slå krysskilor och sånt där då, vet du väl. Den där gamla, och så hade vi fått mått på honom då, så det skulle svarva en ny axel. Och det hade inte axelämnet som var lagom grova en gång, utan det fick svarva ner ett grövre ämne. Och det var ju en svarvare som fick göra det. Och verkmästaren, han var där och satte skär åt den. För det skulle gå fort och så skulle ta allt i ett skär. Så verkmästaren var där och satte skär åt den då, så det skulle gå fort då förstås. Så han hade inte tid att sätta stöd och gå på mitten på axeln en gång, utan han sviktade ju undan, vet du. Det var en 3 meter lång axel. När vi skulle börja på skulle sätta på den där grejerna på honom, då gick det en bit på ändan på honom och sen var det stopp. Då var han för grov och fick en på fila på den där i oändlighet. Och det tog ut på tiden. Och då det tog hela dagen och den där skepparen han var på. Och hoppa och så runda för runda den här och runda om inte det var färdigt. Mm. Och jag sa, du får lugna dig, vi får ett färdigt, så vi gör så fort vi kan, så jag. Mm. Men sen jag gick hem, när det skulle gå hem på kvällen, det var andra, då var jag beredd på att jag gör övertid. Mm. Och det fick vi göra också. Men då kom disponenten ner då. Då stod han och filade krysskilor där. När han kom. Och då såg han, är inte denna vinschen färdig än, sa han. Nej, sa jag, det är den inte. När blir den färdig då, sa han. Ja, det vet jag inte riktigt, sa jag. Vi gör så fort vi hinner, sa jag. Och det var inte gott att bestämma tid på det, vet du. Precis. Jag frågade han, är det färdigt 7:00, sa han. Nej, sa jag, det är jag då säker på att det är inte, sa jag. Är det färdigt 8:00 då, sa han. Ja, jag vet inte det en gång, sa jag. Men vi gör så fort vi hinner. Ja, men arbeta på då för fan, sa han, så det blir färdigt någon gång. Ja, gå då för fan härifrån, sa jag. Så vi får fred till arbete, sa jag. Då ska vi göra detta jobbet. Och då fick han nöjse med det och försvinner. Och vi höll på till 10:00 på kvällen innan vi hade detta färdigt. Då hade jag sett i också där i vinschen och provkört nog. Och så gick jag och fick tag i kapten där inne i kajutan som han hade då. Och sa till henne att nu kan ni köra när ni vill, för nu är vinschen i ordning. Och provkörde han, så han vet att han går också. Ja, vi ska inte fara idag, sa han. Då var det inte bråttom länge. Men då sa jag det, och det var just sista dagen före semestern då, det där. Vi skulle på semester och dagen efter. Och då sa jag det, när ska ni fara idag, sa jag. Ja, vi far inte förrän 7:00 imorgon, sa han. Vart då, sa jag. Vart kan ni då?